Välkommen till Magpodden. Här kan du vara med och lyssna på ett samtal mellan mig och en annan kvinna om ett ämne som intresserar just dig just idag. För det finns ju flera olika kategorier på Magpodden som du enklast hittar på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Och där hittar du också porträtt på dem som jag pratar med här. Och jag heter Bodil Bergman Hughes. Jag driver företaget Bergman Hughes Images här i Stockholm sedan 2009. Och jag är porträttfotograf med speciell inriktning på gravida och nyfödda. Och där har jag funnit en lycka och ett lugn som jag tycker syns i mina porträtt. I studion har jag också haft jättemånga fina och långa samtal med mina kunder som jag slutligen insåg var värda att delas med andra blivande och nuvarande mammor. Och så kom Magpodden till. I övrigt så gillar jag saltlakris, riktigt sköna soffor, riktigt roliga kvinnor, berg- och dalbanor, slapstick, riktigt sena kvällar, stora hjärtan, soulmusik och kaffe, bland annat. Nu börjar vi. Sådär, då har vi kommit till en dag som heter Magmåndag. Och jag sitter här med Halle igen, som vi satt med för ett tag sedan. Och då var det väl också Magmåndag. Då bestämde oss för till slut om det blev förlossningsfredag. Det är blandat med dig, som har lite olika specialiteter. Och då sitter vi här i min studio och så har vi en vovve här inne. Det tycker jag ska berätta om honom först faktiskt.
Okej, det är en liten bichonvalp som är 13 veckor. Och han är världens gulligaste och lite busig. Så att, ja. Hör ni lite skrammel i bakgrunden så är det Morrison som håller på.
Så är det. Påmind. Men precis. Vi försöker gömma sånt som låter mest när han dunkar mot golvet. Men vi ser vad han hittar. Ja, han är väldigt söt. Vi får se en bild på honom sen på bloggen. Han är för fin för att inte fotograferas, helt klart. Ja, ja, det är så söt. Men vi ska inte prata om hundar idag. Det var fel blogg för det faktiskt. Titta, nu hittar han benet. Han är fascinerande. Men han gick ifrån det. Det är också lite kul. Så lägg det bakom. Det där blir bra. Så. Jo, vi ska ta och... jag kom på att jag vill inte veta så mycket förskott. Så du kom till mig och sa, jag måste berätta om det. Ska vi ta det på podden? Ja, så jag, absolut. Och då var det om fosterdiagnostiskt... Kan jag inte ens säga ordet, tror jag. Vad heter det?
Det heter NIPT.
Ja, men det är andra ordet som jag försöker säga nyss.
Fosterdiagnostik.
Så heter det.
Precis.
Och NIPT. Vad står det för?
Non-invasive perinatal testing.
Okay. Ja, just det.
Och fosterdiagnostik, det betyder att man diagnostiserar fostret som ligger i magen.
Ja, just det.
Man gör olika undersökningar för att kunna se om barnet är friskt.
Och det här nämnde vi innan vi spelade in förra gången. Mm. Och så sa vi, pratade om det för det var så nytt och du hade inte alla fakta.
Mm.
Men nu har du det.
Ja.
Är det så? Är det liksom etablerat?
Ja, publicerat? Visst, absolut. Och vi jobbar med NIPTen idag. Vi har jättemånga blivande mammor som kommer till oss. Och det NIPTen gör, det är för det första non-invasive, det vill säga den är inte invasiv.
Nej.
Det man gör det är att man...
Men invasiv kan vara lite klurigt.
Ja, det betyder att man går inte in i mammas kropp.
Nej, okej.
Okay. Man sticker inte in någonting i magen eller så.
Ja.
Utan man tar ett blodprov.
Men det är ju otroligt.
Det är fantastiskt.
Det är verkligen nya grejer.
Ja, och det är en helt ny teknik som har utvecklats de senaste åren.
Mm.
Och har konstigt nog, det har funnits i alla andra länder i princip. Men i Norden så har det tagit väldigt lång tid.
Mm.
Danmark ligger jättelångt före oss.
Mm.
Det är ganska mycket vanligare där. Finland började komma.
Mm.
Norge, inte alls. Mm. Sverige, vi börjar lite smått.
Men vad konstigt. Danmark, Norge och Sverige är så olika. Hur kom det sig att Danmark ligger så långt före?
Det kan jag faktiskt inte svara på varför de ligger före. Det har bara blivit så att de har tagit till sig tekniken tidigare än oss. Vi är lite försiktigare helt enkelt och väntar och ser.
Mm.
Men anledningen till att vi nu idag kan använda oss av tekniken, det är att all typ av vård som vi bedriver inom sjukvården måste vara okej att bedriva enligt Socialstyrelsen.
Ja, just det, det är klart. Ja, men det vill man ju att ska kollat och checkat och att allt är
ja,
bra.
Ja, annars klart. Kan man ju liksom, nej, det är inte rätt. Och liksom, nej, man kan inte, jag kan ha ingen möjlighet själv att läsa och sätta mig och liksom göra det som Socialstyrelsen gör. Går igenom hur mycket studier som helst.
Nej.
Kollar om det här är någonting som är bra för patienten och så vidare. Och det har Socialstyrelsen gjort och godkänt den här typen av fosterdiagnostik som metod.
Ja,
för och troligtvis så kommer det här på sikt att bli en del av vanliga vården i Sverige. Men vi är inte
du menar med andra vården?
Ja, visst.
Ja. Men okej, okay, hur länge ni håller på det på mamma? Vasa mamma har ju du.
Precis.
Ja.
Och vi har hållit på sedan december i år. Mm. Och nu är det april.
Mm. Men tar ni blodprov där på mottagningen?
Visst.
Det är sådär, ja.
Och precis. Och det är inte alls särskilt svårt. Själva provtagningen är inte svår. Det som är att man behöver ha en hel del kunskap kring provtagningen. Mm. Alltså själva undersökningen. Mm. Vad mäter vi? Mm. Vad gör vi?
Mm.
Vad gör vi av svaret? Och så vidare. Och så.
Ja, just det. För sånt där är också viktigt. Mm. Verkligen.
Precis.
Du vet, häromdagen var någon hos mig som berättade om det här första testet, eller kubbtestet man tar då.
Mm.
Och jag försökte komma på om jag hade gjort det eller inte. Jag tog inte någon vidare test, vet jag. Nej. Men visst är kubb det första man gör?
Ja.
Och sen precis. Så får man någon slags procent där, hur det ser ut.
Ja.
Och då går en del vidare eller inte, ungefär.
Ja. Mm.
Jag minns inte om jag gjorde det eller inte. Det måste jag fråga min mamma, det har hon säkert koll på. För det är det här, då kommer de här frågorna. Jaha, men vad gör jag då om det är något fel?
Precis.
Det är det som hänger ihop med alla de här testningarna.
Mm. Alltså, kubben hette någonting annat förut.
Mm.
Det hette NUP. Mm. Och det stod för nackuppklarning. Känner du igen det här?
Ja, då? Men var det hur länge då förut? Hur länge sedan?
Kan det vara gud, hur gammal är jag? 8-10 år sedan.
Let's not go there. Jag, alltså, Emma är ju 10 år. Det var ju då det gällde för mig.
Precis. Och då var det NUP.
Ja, det är nog så. Okay.
Och NUP fanns då på då var det försöksstadiet. Så man började med nuppen. Och på den tiden så började man, minns jag, att först var antingen gjorde man nuppen och man trodde att man kunde göra så.
Mm.
Att man kunde göra antingen nupp eller så kunde man göra rutinultraljudet.
Jaha.
Och då
det låter för mig låter helt olika saker. Men är det?
Men sen kom man på att man kan inte göra så.
Nej.
För att rutinultraljudet, som också är en typ av fosterdiagnostik, mäter helt andra saker än vad NUP då, idag kubben gör.
Ja,
för att kubben mäter ju risken för Downs syndrom.
Ja. Är det bara det mäter?
Och sen två andra kromosomavvikelser. Ja, okay. Men framförallt det. Och det testet, det är det vi tittar på. Så tittar man förstås lite grann på anatomin.
Mm.
Men vecka 20 ultraljudet som man gör, tittar man på en massa andra saker. Man går igenom hela barnet. Där man kan titta på allt mellan liksom hjärnan till inre organen. Fingrar kan man se till och med könet och så vidare. Och så vidare. Barnet är ju liksom inte, har ju inte hunnit utveckla alla de här organen så tidigt som när man gör kubben. Okay, det är därför man måste göra båda.
Varför bytte man namn? Vad hände?
Jo, för att NUP står för nackuppklarning.
Mm.
Och kubb betyder kombinerat ultraljud och blodprov.
Aha.
Det vill säga vi kollar både nackuppklarning och vi lägger till ett blodprov.
Okay.
Så att man lägger till, man har gjort det lite mer utökat, så man lägger till massor med olika parametrar för att komma fram till en statistisk en statistisk siffra. Förstår du? Så man får en risksiffra. Det är inte så att man får veta exakt ja eller nej, så här är det. Nej. Utan man får en statistisk siffra som säger så här, risken för att det här barnet ska ha Downs syndrom är en på X. För att krångla till det hela lite grann då. Så är kubben 90% säker. Så den har en felmarginal på 10% ungefär. Och det här är lite olika från olika mottagningar och från olika personer och så vidare. Men cirka 90% säkerhet.
Mm.
Mm. Om man skulle omvandla det till NIPTen då som vi håller på med idag. Så är NIPTen 99, nästan 100, alltså Det är nästan 100% säkert. Det man gör är att man går in och tittar på kromosomerna.
Wow.
Så man kollar på barnets kromosomer i mammas blod. Och sen så tittar man på om de avviker.
För det är så här som hörde sig den meningen. Om man tittar på barnets kromosomer i mammas blod och tänker, jaha, om man vet vad som är hennes och vad som är barnet.
Det kan man titta på. Man kan
det är
skilja
fascinerande.
På. Ja, precis. Och det är så tekniken har gått så långt.
Ja.
Så att man kan skilja på mammas kromosomer och barnets.
Mm.
Och det är också så här att då blir det skillnaden. För att hur det här kubben gör, det är att man kollar på ultraljudet, kollar och mäter nackspalten.
Just det. Och berätta lite mer om det.
Ja. För
det
kommer man går in med ett ultraljud och så mäter man nackspalten under viss period i fosterlivet.
Ja.
För att kunna, och då har man sett att om man har vissa mått på nackspalten, om de är lite bredare, då kan det ha en korrelation mellan att barnet kan ha
Down syndrom.
Mm. Och det här är alltså inte diagnostik. Det här är inte så att man går inte in och kollar på själva kromosomen. Utan man säger så här, det här ser ut att vara, skulle kunna möjligen vara så. Medans NIP, den går liksom in. Det som är ännu säkrare, det är ju fostervattenprovet.
Ja.
Så man går ju fortfarande, säger man så här, om det är ett avbrytande man funderar på av greften, så ska man fortfarande inte göra ett avbrytande på grund av nippten, även om det är så pass säkert.
Ja.
Utan man ska ge det en chans till och eliminera den sista lilla millimetern. Liksom, på.
Vet du, har du en uppfattning om hur många som avbryter för Down syndrom idag?
Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur många, men jag ska säga dig att idag så föds det ju nästan inga barn med Down syndrom av kvinnor som är över 35.
Nej.
Nästan inga. För att kvinnor över 35 erbjuds alltid en kubb.
Mm.
Och har man en avvikande kubb, då kan man gå vidare och göra antingen nippten eller så kan man gå och göra fostervattenprovet på en gång. Men det är ju så att det faktiskt är kvinnor under 35 som också bär på barn med Down syndrom. Och det är de som...
De föder dem. Så det är alltså många som avbryter med Down syndrom?
Ja, och det är ju så här ska jag säga. Att anledningen till att man gör en sån fosterdiagnostik är ju i regel att man bestämmer sig för att man... Inte bara för att man vill veta, utan man känner att nej, men just jag är inte den person som ska ha barn eller klarar av eller vill, eller vad det nu kan vara för anledning, att ha ett barn med Down syndrom.
Nu
ska jag hämta valpen?
Ja, nu tror jag den är fast där bakom. Det gör ingenting. Ja, då har jag hämtat valpen som var fast bakom mina grejer i studion här. Men precis, och då så pratar vi om det här med hur många som jag säger, vet du vad, jag hela tiden vill jag säga gör abort, men då så händer jag mig och säger avbryter. Vill jag vara lite politiskt korrekt där, eller vad, jag vet inte vad som styr mig riktigt där, för det är samma sak ju.
Ja, det är samma sak.
Just det. Fast man säger så kanske, för det känns bättre. Det var intressant, det är inte så jag plötsligt själv, jag censurerade mig själv där lite grann. Och det, men abort är ju så vad det är liksom.
Ja, precis.
Så, men, kanske är så skönare folk säger det. Tydligen gjorde det för mig. Ja, men okej. Okay, för jag ser ibland större, alltså vuxna Down syndrom människor med äldre föräldrar.
Mm.
Och tänker just det, liksom, att de blev liksom, det är det som händer, att de inte får sluta vara föräldrar. Det är man ju aldrig i för sig. Men man har ju mycket mer att göra, mycket längre. Men det här är ju en fråga. Jag vet inte, det hänger så ihop med de här frågorna. Ska man göra abort när man har Down syndrom? Men det här är ju upp till var och en, som du säger.
Ja.
Och det är så är det i det här landet. Och det är som det är, liksom.
Ja, och det är så här. Den frågan är ju lite het.
Verkligen het.
Idag.
Det är ju djupa livsfrågor här.
Ja, och det ska man fundera på när man väntar barn. Det är inte så att vissa ska fundera på det. Tycker alla ska fundera på det. Att är det
jag
så...
tycker alla ska fundera på sånt. Det här är ju helt omöjligt. Ingen kommer göra det. Men jag tycker alla ska fundera på det här med barnläget. När de ligger med någon. Alltså oavsett, men det kommer ju aldrig hända. Men jag bara säger liksom att
som det... tur är, för då blir inga barn gjorda.
Jag vet. Nej, jag tycker det är ibland så att det är så att man ignorerar vad det man håller på med egentligen.
Ja.
Alltså man kan ju skydda sig, tack och lov, men det kan ju fallera.
Ja, precis.
Precis. Ja, nåväl, så kan det gå. Man tänker vidare på saker och ting. Men nu håller ni på med den här NIPT-grejen. Nu hoppar jag kanske galet tillbaka. Nej, ja, det handlar om vad man vill, det här ska gå vidare till. För att man kan ju fördjupa sig i sånt. Men å andra sidan, det här är ju saker som, det är djupa livsfrågor och det är upp till var och en i det här landet och hoppas man får till det. Men det här NIPT-grejen kan ju vara mycket, mycket lättare då, för man verkligen, det är ju en fantastisk, fantastisk metod.
Ja, och det är det.
Verkligen. Vilken, är det en revolution eller?
Ja, det är, ja, precis. Och det kom ju för några år sedan. Tekniken fanns inte.
Nej.
Och nu börjar tekniken att komma. Vi har inget sånt labb i Sverige som kör de här proverna idag. Ursäkta. Som kör de här proverna idag.
Nej.
Kanske på sikt kommer vi få det.
Ja.
Så att det finns, jag tror att det kan det finnas 6 olika labb i Sverige som, eller i världen, som gör de här proverna.
Ja. Ja, men precis. Ja, men då är det liksom, jag tänker, det skrivs medicinhistoria lite grann här.
Ja, visst.
Kommer du ihåg den gången när de här vann Nobelpris för att de skulle göra en hjärnröntgen för, så var de tvungna att spruta in kontrast liksom. Och sen så kom de på den här, vad heter det på svenska?
MR.
Ja, den bara kan liksom skiva upp lite snyggt så här på datan. Visst. Det var ju världens revolution också. Visst. Och det här är något liknande nästan.
Ja, i princip.
På något vis.
Och idag skulle man kunna, det finns, man har möjligheten att kunna titta på så oerhört mycket mer än just nipten som jag beskriver. Mm. Man kan titta på, i princip så skulle man kunna, när barnet ligger i magen, nu går jag utanför fosterdiagnostik här. Ja, okay. Men man kan i princip kolla, ja men är det här, vem är det som är pappan?
Ja.
Man skulle kunna titta på det. Man skulle kunna, innan man ens själv är gravid, skulle man börja kolla, vad har jag för genetiska sjukdomar som jag kan föra vidare?
Ja.
Och man kan titta på långt fler olika typer av sjukdomar.
Med den här
sjukdomar.
Teknologin helt enkelt.
Med den här typen av teknologi, där man kollar på generna.
Ja, just det, generna.
Men det viktiga är att man begränsar sig och så går man på det som är etiskt och så har man tänkt efter vad är det vi gör, är det okej att man gör den här typen av fosterdiagnostik, och NIPT:en är ju definitivt en sån här sak, det är okej att göra en sån fosterdiagnostik. Vi har haft massor av olika etiska kommittéer som har gått igenom den här typen av fosterdiagnostik och kommit fram till att i Sverige så är det okej. I Norge tycker de inte likadant, men i Sverige så tycker vi att det är bra och det är okej att göra den här typen.
Hur långt har det liksom jobbats på det här? Alltså de här etiska frågorna och utredningar och allt det här. Vet du det? I Sverige alltså?
Ja, i många år. Och det är så här, NIPT:en behöver man ju inte. Det är klart man diskuterar det en gång till. Men den gör ju samma sak som kubben. Så den,
men säkrare.
Men säkrare. Så egentligen är det ju ingenting att diskutera. Nej. Egentligen, fast det är viktigt att man ändå tänker efter.
Ja, men precis, du menar att man är ute efter samma resultat, vad jag menar. Fast det är bara lättare att göra det nu, om man säger så.
Precis.
Okay. För då har man ju redan gått igenom de sakerna. Alltså frågorna, visst. Frågeställningarna omkring det, tänker jag.
Exakt.
Ja, just det. Hur känns det för rent praktiskt för er på mottagningen med det här nu? Har ni gått ut med världens nära? Har ni så här NIPT-release-party hos er, eller har ni?
Nej, vi har inte hunnit det riktigt. Men det kanske vi ska. För att det är fantastiskt roligt. Och våra patienter som kommer till oss, de blivande mammorna och blivande papporna, tycker det här är otroligt bra. De som kommer till oss är så, det är så viktigt för dem. Och det är en ganska dyr undersökning ännu så länge. Så att man investerar ganska mycket pengar i den här typen av fosterdiagnostik när man gör det. För att man gör det helt och hållet privat.
Som de som kommer till er alltså?
Man bekostar det här helt och hållet själv. Det är ingenting som landstinget betalar. Och det kostar 9 500 nu.
Jäklar.
Ja, fruktansvärt.
Och det kan inte subventioneras på något sätt. Det här, de kommer ut med det här, dina
patienter. Visst, absolut. Och det är väldigt många som gör.
Ja, men det är som en vagn.
Ja, men visst, det är ungefär som exakt. Det är väldigt många som gör det här provet ändå. Mm. Man bekostar själv om man tycker att det är, liksom, det är viktigt för. Men det är som du säger, det kostar väl ungefär som en vagn.
Mm.
Men de tycker att det är viktigt. Men det som har varit, det som är, att det tar ju ett par veckor att få svar.
Ja. Och det är de problemen där?
Nej, men det är jobbigt att behöva vänta.
Jaha, så är det. Det är klart det. Vilken, när tar man provet då? Vilken vecka?
Tidigare ska jag testa vecka 10.
Ja, men gud, det är jättetidigt.
Ja, visst.
Okej. Och då tänker jag, och då har de precis blivit gravida. Och det är mycket nytt och det är mycket känslor och mycket grejer. Och då testar de det här. Och så väntar de på det svaret. Men det förstår jag måste vara jobbigt.
Ja, verkligen. Ja, visst.
Ja, ja, det är klart.
Och det som är det att man måste ha tagit ett ultraljud för att se att det är bara ett barn. För att är det tvillingar... Det finns, det är ju så här att det är vissa tillfällen som vi inte kan titta på. Om det är så att barn... Alltså vi kan inte skilja på mammas och barnets blod.
Ja, det händer ibland alltså.
Ja, så. De fall vi vet att... mamman, att det är en äggdonation kan vi inte göra den här typen av diagnostik.
Nej, varför inte det?
Det går inte.
Det
funkar inte. Om det är så att mamman har genomgått en bentransplantation kan vi inte heller göra den typen av fosterdiagnostik.
Nej, vad spännande.
Ja.
Vet man varför?
Jag kan inte svara på varför. Men av någon anledning så tar inte tekniken emot det. Men på sikt kanske man kan göra det. Och sen så kan man inte heller göra det om det är för tidigt. Förstås.
Ännu tidigare än vecka 10 för tidigt.
Ja,
för tidigt
precis. Också, och sen också tvillingar. Då går det inte heller. För då kan man inte säga vilken.
Nej, men just det. Precis. Men två tvillingar? Eller? Nej, fortfarande
inga
inte.
Tvillingar.
Inga tvillingar
alls. Ja, och vi kan inte säga om det är en enäggs eller tvåäggs. När den ligger i magen. Nej, 100% okay. Säkert.
Men det var, alltså det här, och du, så det här tog ni in. Men vad kostar det, eller får alla, måste man söka licens eller sådär för att ha det här på en
betalning? Ja, så man måste ju ha en barnmorskemottagning och det ska gå igenom ett labb.
Ja.
Man ska vara redo att lägga ner en massa tid på det, personalen ska utbildas och så vidare.
Just det.
Men det är jättespännande fält.
Ja, känner man sig lite taggad sådär när det kommer nya grejer på jobbet?
Ja, men det beror på lite grann vad man är för typ av barnmorska och vad man är typ av person, tror jag.
Ja.
Ibland kan man tycka att det är... Vi tycker att det är spännande och roligt med ny teknik. För att det hjälper våra blivande föräldrar oerhört mycket.
Ja,
istället för att vi sitter och gör samma sak som man gjorde för 50 år sedan.
Men hur?
Ja.
För har det varit så länge verkligen med andra? Hur länge har det liksom, typ nuppen då, som var äldst, funnits? Hur länge har man gjort sånt?
10 år.
Bara 10 år? Och innan dess bara...
Ja, ultraljuden kom. Saker till utveckling.
När kom ultraljuden?
Oj, det måste ju varit...
Det måste vi kolla upp.
70-talet.
Ja.
Mm.
Spännande det där. Ja. Ja, men vad spännande att höra.
Mm.
Det här ska vi berätta om verkligen. Det här passar ju på Magpodden utmärkt.
Ja, vad roligt.
Lite information om det här.
Jo, för det är en ny teknik och det kommer att bli jättestort även i Sverige. Och jag har många patienter som kommer från andra länder som arbetar utom, alltså som kommer från något annat land, kommer till Sverige och arbetar här en period.
Mm.
Och då undrar om vi gör nippten, och hittills har vi inte gjort det. Och de undrar så här, jaha, vad konstigt, de tycker vi är lite efter.
Ja, just det.
Men
just
nu
det.
Kommer vi igen.
Ja, ja, bra.
Med råge.
Vet du någonting om det är någonting som många tar till sig nu på mödravård? Det finns ju fler privata mödravårdar i stan. Vet du någonting om hur de ligger?
Nå, än så länge är vi den mottagning som tar testet på alla gravida i stan.
Ja.
Inte bara på våra egna patienter, men det finns någon mer mottagning som tar, men då bara på sina egna patienter.
Okej, men det finns möjligheter i alla fall att få det om man hittar folk. Men gud vad roligt, men tack för det här då.
Tack själv.
Det var ett jätteroligt inslag. Nu ska vi ta en bild på dig och Woven, tror jag.
Så
vi får visa upp den som har gått omkring här och busat runt lite grann.
Ja.
Men vi får se, vi har snackat du och jag om vi ska prata om andra saker också. Så vi får sprida ut det här på olika dagar.
Ja.
Tack för idag, Halle.
Tack ska du ha.